Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. Som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning kring teman och ämnen som kanske skulle kunna göra hela livet både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen till Annorlunda barn. Så, nu är det dags för ett nytt poddavsnitt av Annorlunda barn. Och jag är jätteglad för att jag har fått bjuda in Emma och Gisela som har skrivit en bok tillsammans som heter Att utreda problematisk skolfrånvaro i socialtjänsten. Och ifrån mitt perspektiv så är det här en jätteviktig bok. Och därför så tänker jag att vi tar tillfället i akt och pratar lite om det. Så välkomna till Annorlunda barnpodden.
Tack.
Vill ni börja med att presentera er själva lite kort? Så att de som lyssnar vet vilka ni är.
Ja, ska du börja, Gisela?
Ja, ja då börjar jag. Jag heter Gisela Appelgren och jag är socialsekreterare och familjebehandlare. Har jobbat inom socialtjänsten sedan 95 med både barn och ungdomar och olika frågor. Både att utreda dem men också i behandling då. Men jobbar just nu tillsammans med Emma i vårt företag Ge familjestöd, där vi har fokuserat på föräldrar och barn som har föräldrar till barn som har problematisk skolfrånvaro och själva barnen också.
Ja, jag heter Emma Söderholm, också jobbat inom socialtjänsten länge men lite kortare än Gisela, 15 år ungefär. Har jobbat både som utredande socialsekreterare men också som familjebehandlare. Och nu då har vi företaget Ge familjestöd. Där vi fokuserar, som Gisela säger, fokuserar på de här ärendena. Och vi har fokuserat på dem framförallt kanske med den här boken då, med hur socialtjänsten kan hantera dem när de kommer in. Men också att du, Gisela, tar emot familjer i samtal.
Spännande. Jag har ju inte riktigt hunnit läsa hela boken. Det vill jag än. Jag tänker definitivt läsa den lite mer liksom djupgående. För det var väldigt intressant. Alltså, väldigt mycket som jag tänker var intressant. Och som man liksom kan fördjupa sig i. Men nu ska vi ändå liksom försöka hålla det på en lagom nivå. Men jag tänker att den första frågan är, som jag vill ställa, det är lite varför är den här boken viktig? Varför kände ni att den här behövde liksom bli skriven?
Nej, men vi började titta på den här frågan som familjebehandlare tillsammans när vi jobbade som det. Därför man ville prata om hur ska man liksom jobba med de här familjerna när de kommer in till socialtjänsten, när de ska få insatser och sådär. Och senare när vi istället började jobba som utredande socialsekreterare så insåg vi att de här ärendena behöver man ta tag i redan där vid utredningen i socialtjänsten. Och att det är liksom där vi behöver ha en förändring i hur vi gör med de här ärendena, hur vi liksom hanterar de här familjerna och hur vi förstår de här familjerna framför allt.
Ja, men lite att liksom att det kommer barn till socialtjänsten och vi frågar inte hur de har det i sin vardag. Vi tänker att det är jätteviktigt att liksom, hur ser skolgången ut? Det blir ganska Man kan ju ha andra svårigheter som man kommit till socialtjänsten för också, men det kan också vara så att det är stora svårigheter i skolan. Och då kan det vara så att socialtjänsten ibland kan tänka att ja, men det är upp till skolan att ordna, men det är det vi har tänkt då, Emma och jag, att nej, men där har socialtjänsten en roll. Vi behöver vara med och vi behöver förstå att det här påverkar hela familjen om man inte har ett barn som mår bra i sin vardag. Det är liksom,
Och dels det att socialtjänsten har en roll, men ibland så vill ju socialtjänsten ta den rollen, har vi också sett, men att det ändå är svårt att få en riktning i det jobbet när man tar sig an ärendena vid socialtjänsten. Och det här ville vi också liksom göra en skillnad i. Alltså, hur kan vi skapa sätt eller liksom metoder att jobba i de här ärendena så att det ska bli bra för både barnet och föräldrar och för oss som ska liksom driva jobbet framåt.
När ni har gjort den här boken, för jag läste eller precis liksom i introduktionen där ni har beskrivit lite bakgrund och lite liksom begrepp och så, att ni har liksom hört från socialtjänsten att det ofta kan vara lite svårt att ta sig an det. Jag kommer inte ihåg exakt hur ni uttryckte det, men har ni pratat med handläggare inom socialtjänsten eller liksom, eller det tänker jag, ni jobbar ju där så ni såklart har ju pratat med andra, men jag är lite nyfiken på liksom om ni har någon lite så här bredare koll på hur man upplever från socialtjänstens sida liksom den här typen av problematik eller den här typen av att ta sig an någonting på det här sättet. För jag tänker att det är komplext.
Så det ser väldigt olika ut från olika kommuner vad man har för olika tankar kring vad skolfrånvaro och när man ska gå in. Det är också så att orosanmälningar kommer in från skolor till socialtjänsten. Och hur tar man sig an de orosanmälningarna? Tänker man att det här behöver vi gå vidare med i socialtjänsten? Eller tänker man att nej, men det här är inte så. Det här är ju bara skola och föräldrarna gör så gott de kan. Alltså ska inte socialtjänsten delta. Så det ser lite olika ut tycker vi.
Det ser olika ut, men det som vi får, och det vi ska säga, det här är ju på erfarenhet av i samtal vi har mött, när vi har mött kollegor, när vi är här, så är det ju det vi bygger det på, men, och det är ganska många och det är ganska lång tid, men att man tycker att det är svårt. Man tycker att det är svårt, alltså även dels först då, ska vi inte ta oss an det här? Det är ju första frågan, det tycker vi ju alltid att vi ska. Men det är inte en självklarhet. Men sen den andra delen är ju när man väl gör det. Hur ska vi jobba framåt i de här ärendena? Det är ju någonting vi också upplever och har hört att det är svårt. Många upplever att det är svårt.
Men jag tänker också på föräldraperspektivet också som var... Jag tror att när vi började tänka på den här boken så handlade det mycket om föräldraperspektivet för oss också till en början. Och sen insåg vi att socialtjänsten, det är en jättestor del i vad det är för stöd som föräldrar kan få. Men vi tänker också att det vi skulle vilja med den här boken, det är att öka förståelsen för hur det är att vara förälder till ett barn som inte går till skolan och hur det är att vara barn. För att det har vi också förstått och genom föräldrar vi har träffat och så, att det kan vara väldigt läskigt med en orosanmälan till socialtjänsten. Och man kan känna, men inte det här också på allt annat som vi har liksom. Så det blir en ytterligare stress för föräldrar. Och då tänker jag att om socialtjänsten vet vad man ska göra och förstår vilka familjer man träffar, så kan också föräldrar känna att ja, men det här blev ju jättebra. Det här kom in som en energi till mig, ett stöd. Och det är det ju föräldrar som också säger, men det är fortfarande så ojämnt. Alltså vissa föräldrar säger att det bästa vi gjorde var att få kontakt med socialtjänsten. Och andra säger ju att hjälp, det här var fruktansvärt. Och då såg väl både Emma och jag att det finns inte riktigt som vi såg det någon gemensam tanke om hur man ska jobba i de här ärendena i kommunerna.
Nej, det finns det inte, tänker jag. Eftersom det är så himla olika. Och det är ju himla olika, alltså det är mycket som är olika mellan kommunerna. Det är ju samma med skolorna. Det är ju någonting som Sverige har fått kritik från barnrättskommittén ju, kring att det är så ojämlikt i liksom, vad man får tillgång till som barn. Men hur skulle ni liksom, om man pratar om det här med att förstå, hur skulle ni säga att föräldrar påverkas av den här situationen? Bara alltså, lite kort.
Ja, men föräldrar påverkas ju enormt mycket av att ha ett barn vars vardag liksom inte fungerar. Det påverkar ju deras arbetssituation, att se sitt barn må så dåligt, för det är ju det handlar om ofta i grund och botten. Det påverkar syskon, det påverkar hela familjesituationen. För att om man har ett barn som inte kommer till skolan så kan man inte heller gå till sitt arbete. Man vet också att man har tittat på det i andra liksom verksamheter som har tittat på de här föräldrarna och mätt deras mående kopplat till de här frågorna. Och det visat sig att föräldrar som har barn som inte går i skolan mår sämre än föräldrar som har barn som missbrukar eller som har andra former av liksom svåra sociala problem. Så att vi vet ju att de här föräldrarna mår dåligt. De är oftast väldigt utmattade när de kommer till oss.
Många, det är hög procentsats som får en utmattning sen är tvungna att sjukskriva sig eller är tvungna att byta jobb eller inte sluta jobba.
Ja.
Men det är ju där som vi också skulle önska att socialtjänst, för det som också många föräldrar beskriver, det är ju det här att de också ska hålla koll på alla kontakter, de ska liksom ringa runt, de ska entusiasmera, se till att det blir någonting, och de kanske sitter på möten och de tänker att ja, men det här mötet är ytterligare ett möte som inte genererar något mer än att det tog min tid. Och det är där vi också tänker att socialtjänsten har en jätteviktig roll. För att om socialtjänsten är de som håller i möten, kallar till möten, samlar professionella, så kan föräldern få vara förälder.
Där har vi ju väldigt lika erfarenheter. Eller jag tänker att när jag har läst er en bok så har vi lika erfarenheter. Och på sätt och vis så tänker jag att när man fördjupar sig i det här området så får man nog liknande erfarenheter. För att det är ju så, det är som du beskriver Gisla, det är ju så det är liksom, för de här familjerna och de här föräldrarna. Jag jobbade ju de senaste åren i socialtjänsten med ett projekt som jag kallade för Rätt och må bra. Och där hade jag, det som jag ville göra med det projektet, det var ju att vara precis den personen som du beskriver. Den som sammankallar, den som liksom håller i trådarna, för det är ju det som... som ofta blir övermäktigt som förälder. Och det var det som jag upplevde också, eller fick feedback kring, att det var liksom väldigt skönt att slippa de bitarna. Att slippa hålla på och jaga och slippa hålla på och samordna. Och liksom att ha någon som kan hjälpa till och se helheten på något sätt. Jag tänker att en av era teoretiska bakgrunder till boken är systemteori. Eller tänker, jag läste det, och det är någonting som jag också har använt mig mycket av eller jobbat mycket utifrån. Det blir ju också väldigt intressant när man ser det på det sättet, för att som ni säger, det är komplext och det är flerdimensionellt. Vill ni säga någonting om hur ni tänker utifrån liksom det systemteoretiska sättet eller synsättet?
Ja, men det är ju att vi behöver ju titta på ett barns samtliga arenor. Vi kan liksom inte, vi behöver titta på hur påverkar till exempel skolan hemsituationen. Hur påverkar hemsituationen skolan? Alltså vi behöver titta både, och hur blir det för andra som Emma var inne på innan. Hur blir det för familjemedlemmar när en mår dåligt? Vi behöver titta liksom, och med det systemiska tänker vi också att vi behöver samla olika professioner framförallt för att kunna titta tillsammans på hur kan vi hjälpa till. Vi kan inte liksom hålla oss bara på ett område och tänka att ja, men här så här så förstår vi allting, utan vi behöver titta fler, på flera ställen. Och det är det vi har skrivit om i boken, att vi vill liksom inte att föräldrar ska behöva springa runt och barn på olika ställen och höra olika saker som de ska förhålla sig till. Så på ett möte säger man en sak och så går man till nästa profession som man kanske behöver träffa, och då får man andra tips om hur barnet ska komma till skolan. Och sen springer man där som förälder och bara vad man än gör så kommer man inte göra rätt då. Och det är det vi har sett ett behov av, att liksom, där kan socialtjänsten med sina möten sammankalla allihopa. Mm. Och vi kan göra det långsamt och systematiskt. Liksom.
Precis, så det är ju dels hur vi liksom jobbar rent praktiskt, alltså systemiskt med alla olika personer som finns runt omkring barnet i olika sammanhang. Men också hur vi förstår familjen. Vi förstår att har du ett barn som inte går till skolan så kommer det påverka din arbetssituation. Har du en chef som är flexibel så kommer det påverka din förmåga eller liksom din möjlighet att vara förälder på hemmaplan. Alltså det här hör, allting hör ihop, och det är också ett synsätt på de här familjerna som vi måste ha, för att vi måste förstå helheten som de står i. Ja, så tänker vi. Att tillvaron kan inte bli så svår som den blir för de här barnen, utan vi måste titta runt omkring vad vi kan göra liksom, i relationerna mellan oss.
Och lite att man behöver zooma ut och se på allting, alla delar. Alltså. Verkligen. Vi har ju pratat lite grann om hur föräldrarna påverkas, och jag är också nyfiken på, för ni pratar om att det är viktigt att förstå hur barnen påverkas eller hur barnen har det. Det är såklart, borde ju alltid vara vår utgångspunkt. Vill ni säga någonting om det, om hur ni liksom har sett det och hur ni lyfter fram det i boken?
Nej, men det vi har sett är att de här barn som är hemma från skolan är inte hemma för att det är liksom ett lättvindigt beslut och att man inte orkar eller inte känner motivation att gå i skolan. Det är ju ofta, ibland så hör vi att det pratas på det sättet, att man ska öka motivationen hos de här barnen. Men vi ser att det här är barn som har kämpat sig igenom en lång tid i skolan och som har blivit man ska kunna säga utmattade eller utarbetade av en situation, en skolsituation som inte är anpassad till det här barnets behov.
Det blir som en lösning i fel ord, men alltså man hela tiden dräneras på energi på det sättet som man kan göra om det inte är anpassat, så går det till slut inte längre.
Nej, som en utmattning. Alltså att det är barn som mår dåligt och som stannar hemma som en signal om att det inte är bra på skolan i det här fallet. Och det behöver man liksom ta på allvar och se på vad man kan göra för att man ska då klara av att vara i skolan, för skolan är viktig.
Men en annan aspekt också förutom det där är att det är ju också att barn kan ta på sig väldigt mycket skuld över hur det blir hemma också. För att det är ju inte det att de inte vet att det är jobbigt för föräldrar och syskon att man inte kommer iväg. Så att det kan också bli så att man, ja, vi har ju träffat barn som liksom kan lova saker. Ja, men jag ska försöka gå på måndag, eller jag ska försöka, alltså, för att man vill så gärna. Man vill att det ska bli bra och så. Mm. Men om man inte har liksom anpassat och tittat på det först, så är det ju att kasta ut ett barn i ingenting liksom. Så vi vill ju, när vi träffar de här barnen, så vill vi säga att du har kämpat, vi ser det. Och det har varit för svårt och liksom, det har handlat om att du inte har fått det du behöver. Mm. Och det behöver vi bygga tillsammans.
Mm, för det kan också vara skuld till lärare och till föräldrar. Och de ser hur alla sitter och kämpar och sitter i möten. Och så, och att det blir också en skuld. Jag minns en pojke, Gisela, som vi mötte, som sa att så här, nu känns det jättejobbigt att gå till skolan. För nu får jag så dåligt samvete för henne. För hon har liksom varit här så mycket och försökt att få iväg. Alltså, det går rundgång i det. Och det där behöver man lyfta från barnet. Alltså all skuld och ansvar. Tänker vi att det är liksom vuxenvärlden som behöver åtgärda situationer runt omkring barnet. För att vi har aldrig mött ett barn som liksom har tyckt att det har varit lite skönt att stanna hemma.
Nej.
De mår inget bra det.
Nej, det är ju inte så skönt att stanna hemma ensam år ut och år in.
det tror jag blir gemensamt både för barnet och föräldrarna. Att det är som att livet pågår men vi deltar inte.
Mm.
Alltså det kan vara så för en förälder att se sitt barn sitta hemma. Att känna att oj, här springer alla iväg och det är skolavslutningar och det är allt möjligt och mitt barn är inte med. Men det är också så för barnet att det är ett liv som pågår där ute där man inte deltar. Och det är nästan det allvarligaste. Jag tänker att det har ju väldigt mycket med psykisk ohälsa att göra, att inte få känna att man är delaktig i ett samhälle. Så att vi tycker den här frågan är jätteviktig.
Ja.
Både med barn och familjer.
För jag tänker på det här mycket kring att vi pratar ju om att ha betyg från grundskolan till exempel, eller att ha klarat av grundskolan, säger vi ju ska förebygga utanförskap.
Mm.
Det gör det ju liksom enligt studier. Samtidigt som just den här typen av problematik skapar ju också ett utanförskap i skolan.
Mm. Mm.
Och det kommer ju hänga kvar sen. Så att det, alltså jag tänker att det verkligen är från båda sidorna. Om inte vi lyckas skapa ett sammanhang, vi vuxna, där barnen kan delta, så har ju vi på något sätt skapat ett utanförskap för dem. Och jag tänker mycket på det här kring ansvar, för du var lite inne på det. Du nämnde det här med liksom att vi vuxna måste ta ansvar och vi måste lyfta. Jag är lite nyfiken på hur ni ser på det, för jag tänker att när vuxna inte riktigt tar ansvar, alltså vi behöver kliva in liksom och som du säger, se att så här, oj, här har vi ett barn som faktiskt på något sätt försöker ta ansvar för alla vuxna runt omkring sig.
Mm.
Det blir ju väldigt skevt, det blir ju liksom omvänt mot hur det ska vara. Hur ska man göra? Vad tänker ni om det liksom? Hur kan vi ta ansvar för det här?
Ja, alltså det är väl lite grann det som är, ska jag säga, kärnan i boken som vi liksom lyfter. Hur ska vi då göra så här? Hur ska vi göra det här? Hur ska vi ta ansvar? Mm. Och det är där vi tänker att vi behöver gå in som aktiva aktörer allihopa. Och det gäller ju, nu pratar vi utifrån socialsekreterarens perspektiv, och det är det som vi kan någonting om och som vi vill. Men vi pratar ju också väldigt mycket om att samverka, att ta sin roll i förhållande till familjen för att skapa en förändring och skapa en, ja, men som vi sa, som en riktning. Det är ju att ta ett ansvar och liksom visa att vi kan någonting om den här frågan och att vi vet vad vi behöver göra för annorlunda. För att annars så flyter ju det här barnet bara omkring vidare. Om alla vuxna också kliar sig i huvudet och undrar vad vi ska göra, så skapar ju inte det blir ju inte en signal om att vi tar ansvar eller att vi har kontroll på situationen.
Ja. Men ansvaret blir ju till exempel att vi tänker att vi börjar med att tillsammans med personer som familjen känner, och då kan det vara mestadels kanske yrkespersoner och skola, men alltså typ det kan vara BUP. Och det kan vara, men det är också familjemedlemmar och det kan vara barnet. Att man liksom börjar med en kartläggning. Vad är det som är svårt? Och där har vi ju sagt, nu pratar jag lite emot mig själv, men jag ska förtydliga det. För att barnet vet ofta inte vad det är som är svårt. Och det kan vi inte kräva av barnet heller. Men vi som vuxna med våra erfarenheter måste titta på så typiska saker som vi tänker kan bli för svårt. Och när man alla vuxna börjar titta runt ett barn, då kan man se, oj, men han verkar inte hänga med fast han sitter här i skolan. Eller han zoomar ut, eller hon verkar jättetrött. Alltså, så vi börjar med att kartlägga och titta ordentligt.
Mm.
Så det är ju ett sätt att vuxna tar, och där har vi sagt, alltså där säger vi, ja, men både du och jag, Emma, att liksom, säger föräldrarna så att mitt barn kommer inte vilja träffa dig när du kommer. Då säger vi alltid absolut, så behöver de inte göra det.
Nej, precis.
Det är också en jättestress för föräldrar att liksom, vi hade en pojke, det blev så stressigt så pappan slet upp dörren fast vi hade sagt att han inte behövde det. Och vi sa, vi behöver inte prata med din son, han vet att vi är här. Det räcker liksom, du kan prata att vi har varit här. Så att det är ju att avlasta barn och att visa att det är vi vuxna som tar. Det är ju att de ska få komma och prata när det är dags, när de känner att det är dags eller om de vill.
Men att de vet att det pågår någonting. Ja. Det är väl det som vi tycker är viktigt att, och som vi förmedlar till familjer. Ja. Alltså, berätta gärna att vi har varit här. Ja. Berätta vad vi har pratat om. Se vilka vi är. Men vi tränger oss inte på. Vi står inte och pratar inom dörrar eller skickar in lappar. Liksom, utan vi bara försöker förmedla till föräldrar att... det här är vi, de här frågorna ställer vi, det här är vår avsikt med att vi är inne här nu, för att barnet ska veta att det är någonting som pågår, och att föräldern ska förstå att de här förstår vad det är vi står i. Bara där har man tagit bort ganska mycket ansvar från barnet, och ska vi säga ansvar, vi ska inte ta ansvar från föräldrarna, för de har ju ett ansvar, men de har inte det professionella ansvaret, utan de är ansvariga att vara föräldrar, och det tar vi också bort, det här professionella, det här som vi nämnde tidigare, som ni pratade om båda två, det här med att man har ett samverkansansvar, det tar vi också. Så att på olika sätt visa att vi är liksom aktiva och vet vad vi ska och vad vi ska göra, det tänker vi är ett konkret sätt att ta bort ansvar från barnet liksom.
Jag tänker, du nämnde det här med liksom att föräldrar har ett föräldraansvar. För det kan ju många föräldrar som jag har kontakt med beskriva, att man känner att man är liksom både förälder och lärare. Och man försöker liksom att få allting att funka. Och det är ju också någonting som ni har nämnt, det här liksom dilemmat för föräldrar. Och att man som förälder har man ju föräldrabalken att förhålla sig till. Och inte skollagen på samma sätt. Absolut en viss del liksom i skollagen. Men att det kan bli en krock. Att det kan bli ett dilemma. Att man hamnar i dilemman som förälder. Liksom. Hur ska jag förhålla mig? Liksom? Är det något ni vill säga?
Jag tror att det är gemensamt för många föräldrar är också att man kan sitta lite med skuld. Att när ens barn börjar... har svårt att vara i skolan, så blir den här skollagen då, skolplikten, den ligger som ett jätteviktigt ryggrad igen, så att man liksom trycker iväg sina barn till skolan till en början. Det är många som säger att de liksom, nej men du har inte ont i magen, eller barn får ju ofta så här diffusa symptom då, som huvudvärk och sådär till en början och så. Och sen så kanske man som förälder får sån stress över att barnet inte går iväg som alla andra. Så man blir liksom hårdare än vad man egentligen kommer att vara sen, när man förstår hur det har varit. Det är ju liksom en krock, tänker jag, som blir att när man sen kanske också börjar hamna i så här, ja men hur mår mitt barn då? Ja, men jag märker att den mår dåligt, liksom, när den går iväg på sin dag. Alltså vi kallar det för det etiska dilemmat, har vi gjort tidigare. Vi tänker att det är en jättekrock för föräldrar. Så är det.
Det är en krock. Men det vi kan säga om det, som vi också skriver i boken, eller om det var i boken eller om det var en intervju vi pratade om det här. Det. Vi har sagt det många. Men alltså att ibland kan ju föräldrar hamna i att det ska vara antingen eller. Liksom. Mm. Att det är svårt att hamna i någon slags, för det finns ingen som kan ge någon slags... en lösning eller någon slags medelväg. Det tänker vi att det ofta finns. Mm. Alltså om man kommer in i en familj och möter ett barn, kartlägger och förstår på ett annat sätt. Så, och vi har ju liksom, det kommer du läsa om du läser boken, att det liksom finns olika steg i den här trappan, som arbetstrappan som vi har skapat modellen om. Och då pratar vi ju liksom dels kartläggning, och så pratar vi om att skapa samsyn, och sen pratar vi om anpassningar. När vi väl har förstått familjen, förstått barnet, vad är det som är svårt, vad är det som blir jobbigt här, då kan vi börja titta på anpassningar. Vad är det vi kan gå in och göra för justeringar i barnets liv? Och det betyder ju i sin tur inte att vi ska då trycka tillbaka barnet i 100% i skolan. Det är ju inte där vi är, utan man kanske börjar liksom prova sig fram. Man börjar göra små förändringar hemma och i skolan, där man hittar en väg att balansera de här två, det här dilemmat. Alltså, nej, hon kanske inte ska vara hemma, men jag kan inte heller liksom tvinga iväg till en skola som inte fungerar. Och det är ju först när man har förstått när det finns ett team runt omkring en, och att man kan börja göra justeringar i tillvaron, som man kan hitta den där medelvägen. Och det är det som vi liksom på något sätt vill förmedla också. Att det finns Det behöver inte vara antingen eller, utan det kan, man kan balansera i det här om man får rätt hjälp såklart.
Jo. Men, men att, precis, men att vi har gjort den här trappan, det handlar ju om att vi tänker att du kan inte liksom anpassa till ett barn innan alla vuxna runt omkring har samma syn på vem barnet är. Vi har liksom olika professioner, så vi går in utifrån våra olika roller. Lärarna har sin roll, socialtjänsten har sin, föräldrarna har sin, BUP har sin. Men vi kommer inte börja förvänta oss någonting av barnet förrän vi förstår barnet på samma sätt.
Nej.
Det är också, man pratar mycket om samverkan, men vi tycker samverkan på sätt, det är inte ointressant alls egentligen, men samsyn är mycket mer bättre ord tycker vi, för att då handlar det om att man samverkar och också delar syn på barnet.
Ja, och samsyn, jag skulle väl säga att det är lite nödvändigt om man ska kunna samverka. Ja, för ni har ju skrivit om SIP-möten också. Och så har ni skrivit om den här trappan. Och jag tänker att det här med samverkan är ett jättesvårt område. Det finns ju också mycket studier kring det som beskriver utmaningarna kring liksom, att samverka. Och det kan ju handla om att man har dålig kunskap om varandras verksamheter till exempel. Eller att man liksom... framförallt håller sig inom sin egen verksamhet, att man liksom inte utgår ifrån barnets behov utan kanske mer utifrån verksamhetens förutsättningar, vilket gör att det blir lite svårt att liksom vara där barnet är.
Eller att man lägger sig i varandra, det tror jag vi tänker är, kanske är vanligast, att man kanske kommer in ibland med en förutfattad mening att ja, men den vill inte det och SOS gör aldrig det, och istället för att man sitter i sin profession, ja men det här kan jag bidra med på det här mötet. Vad spännande att höra vad du kan bidra med. Men alltså, man sitter inte och läxar upp varandra eller så, utan man förstår att det är en massa olika spelare som har olika funktioner där vi behöver ta hjälp av varandra liksom. Men vi kan inte bli varandras professioner.
Nej. Alltså jag hade en fråga som handlade om just det här med krocken mellan verksamheterna. Så ni är liksom redan inne på det, så ni får gärna fortsätta. För jag tycker att, jag tycker att det är väldigt intressant just i förhållande till det här med liksom vem tar ansvar. Blir det barnet eller är det vi?
Nej, men det som Gisela säger, alltså vi hör ju också det här att det kan vara svårt, att man har förväntningar på oss och socialtjänst eller på skola eller på barnpsykiatrin och sådär. Vår erfarenhet är ju att så fort vi går in, det är det vanligaste i alla fall, när vi går in och säger att det här gör vi, det här tänker vi ta på oss, det här är vår roll, då är våra samverkanspartners mer benägna att säga okej, då gör vi det här. Så att man skapar ett sånt samtal, man pratar utifrån sig själv, vad man själv ska göra snarare än vad någon annan ska göra, då blir det oftast ett bättre samtal och det gynnar familjen. Det är ju vår erfarenhet att det brukar bli bättre. Det är inte en liksom universal lösning som allt, men det är en riktning som brukar fungera ganska bra. Sen är det ju alltid svårt att gå in och ha förväntningar på andra organisationer mer än vad de faktiskt kan. Alla har ju sina ramar. Det har ju vi på socialtjänsten också. Det är ju många som har förväntningar på saker som vi ska göra som inte vi kan, för att vi har ramar. Och om man börjar liksom på något sätt acceptera varandras ramar, men att man jobbar inom dem ändå utifrån sig själv hela tiden, så brukar det bli ett ganska bra samtal.
För jag tänker ju också att socialtjänsten, när socialtjänsten utreder, så tittar man ju på ett annat sätt, lite som ni var inne på i början, det här med att titta på hela barnet och hela barnets liv och hela barnets sammanhang. Och där är ju skolan en del, och sen finns det en massa andra delar runt omkring. Och det kan ju också bli utmanande. Men jag tänker att det är väldigt bra beskrivet, alltså bra att ha det perspektivet, att jag vill bidra. Det är det jag hör er säga, att det här vill vi göra, det här kan vi göra. Istället för att säga, det här borde någon annan göra.
Det blir någonting annat då. Liksom.
Det blir ett annat samtal.
Ja, precis. Hur skulle ni liksom beskriva bara lite kort, för jag tänker att såklart, alltså, att man ska ju, tänker jag, köpa den här boken och läsa den och ta till sig det ni har skrivit, för att jag tycker det är så himla viktigt att ni verkligen lyfter barnperspektivet och föräldraperspektivet och ser det ur ett systemteoretiskt perspektiv, för jag tror att det är det vi verkligen behöver göra för att komma till rätta med de här frågorna. Men om ni ska prata lite, för ni har ju tagit fram en metod, den här trappan som ni pratade lite om. Vill ni säga någonting om den, hur ni liksom, hur ni tänker, bara lite så här, övergripande, att man skulle kunna jobba från socialtjänstens sida när man utreder?
Ja, vad ska man säga i korta drag? Det är så svårt att sammanfatta, men vi tänker ju att man måste alltid ta reda på vad det är för barn man har framför sig. Man måste alltid kartlägga. Och det gör man ju genom att ha kontakt med alla som har kontakt med barnet. Om man inte nu kan prata med barnet direkt, det ska man göra oavsett i och för sig. Men alltså att man pratar med skolan, man pratar med barn- och ungdomspsykiatri om de finns inkopplade. Man pratar med föräldrar och sådär. Försöker ta reda på, få fram liksom, vad kan vi hitta några orsaker till att det här barnet har stannat hemma från skolan. Vad är det som är svårt för just honom eller henne? Och sen så som det som Gisela är inne på, att vi måste ha en samsyn. Har vi inte en samsyn så kommer vi inte kunna jobba vidare. Det är liksom en jätteviktig grund. Vi behöver inte tycka exakt likadant, men vi måste förstå problemet på ett gemensamt sätt för att kunna. Vi kan inte att vi har en person som tänker att det här är motivationen som brister och en annan profession tänker att det här är psykisk ohälsa. För då kommer vi ha olika liksom, anpassningar och lösningar längre fram och då kommer det krocka.
Ja, men den rollen tänker vi att vi som socialtjänst kan ta. Att när vi märker att vi liksom far åt olika håll. För det är ju inte att vi säger att oj, bara vi sätter oss så kommer allt gå bra nummer ett. Liksom. Men om vi märker så här att ja, men nu börjar vi prata förbi varann eller på sidan, ja, men då kan ju vi bara säga ja, men stopp. Nu behöver vi tänka lite här, hur kommer det bli för Kalle eller Elsa om vi har så här olika syn, vi måste hitta någonting där vi liksom har lite liknande syn, förstår det här barnet på samma sätt, för att, och det tänker vi att det är våran roll. Jag tror att socialtjänsten kan liksom ta på sig den här, eller det tror vi båda två, att vi kan ta på oss den här rollen. Egenskap att vi faktiskt är systemiker och vi är vana att träffa många olika personer och få ihop någonting. Ja. Vi tycker att det här är kul, det här är ett jätteroligt sätt att jobba. Man får mycket själv också i sin roll. Att man får träffa många olika. Och man ser att vi behöver varann. Liksom, och sådär. Mm.
Och som Gisela var inne på. Då, för det, är ju det är ju först när man har liksom förstått situationen på ett liknande sätt. Så man kan börja liksom, ja, men skruva på de här anpassningarna. Ja. Och skapa en förändring. Alltså när vi då barnet går tillbaka till skolan. Eller så här, vad är det vi kan presentera för hem då? Vad kan vi säga? Så här, det här kommer vara annorlunda. Det här ska vi göra på ett bättre sätt så att det här blir lättare för dig. Det måste vi kunna presentera. Och det är ju liksom någonting som behöver ske både hemma kanske och i skolan och i samverkan mellan hem och skola. Och det är ju först när vi har gjort de förändringarna som vi utmanar barnet. Vi utmanar inte barnet tillbaka i någonting som den har valt att lämna. Det går inte. Så skulle man inte göra, som vi brukar säga, med en vuxen person som hade blivit utmattad på sin arbetsplats. Då skulle man ändra förutsättningarna innan man satte tillbaka den personen. Utan vi anpassar och sen utmanar. Det är jätteviktigt. För vi har inte råd med några misslyckanden alltså så här, som vi kan försöka förebygga. Utan här behöver vi liksom skapa en situation som blir hanterbar för barnet. Så att hon eller han kan liksom lyckas. Och då tänker vi små steg. Alltid små steg. Mm.
Ja, jag tänker att det här med tiden är ju intressant.
Ja, och det är det vi försöker. Alltså ofta så när vi träffar både liksom skola, föräldrar, barnet själv, så kan det finnas ett jättestress i systemet. Man tänker liksom att just nu så ska det här lösa sig nu. Och det är nästan den viktigaste rollen vi har, liksom att livet är långt. Skolfrånvaro är någonting som har byggts på under kanske i vissa fall flera år. vi ska inte lösa det här på ett möte. Vi ska liksom, vi ska tvärtom, så ska vi lugna alla som finns runt omkring och säga att ja, men vi släpper inte den här frågan. Vi tar, det här är jätteviktigt att det löser sig. Men vi behöver ta det lugnt. Det är ingen som mår bra av ett stressat liksom system runt sig som ska hålla på.
Ja, men verkligen. För jag tänker att om man ska liksom sammanfatta er metod eller den här arbetstrappan som, som vi har varit inne på nu, så handlar det ju om att kartlägga, har ni sagt, skapa samsyn, att anpassa och sen utmana. Och sen tänker jag det här med att liksom hålla fast, eller ni kallar det vidmakthålla. Vad är viktigt att tänka på där? Liksom? Hur ska vi...
Vidmakthålla?
Ja.
Jo, men det är väl att vi ska alltid finna, alltså det är inte så kostsamt för oss att finnas kvar över tid, tänker vi. Utan man kan liksom, ofta så får ju kanske de här barnen på sikt, eller familjen, en familjebehandlare från socialtjänsten till exempel. Och i perioder så kan man vara inne mycket, men sen när det börjar flyta då behöver man inte vara inne så mycket. Då ska man få vara familj för sig själv och ha det bra och skönt. Men man kan veta att den här personen finns kvar. Blir det något litet hopp hit eller dit, så är det inte så långa vägar att ringa tillbaka och säga, du, kan du komma förbi oss? Nu har det så här. Så att det jag tänker med vidmakthållandet, att vi ska inte stressa på där heller liksom, att nu är det här klart, nu stänger vi så här. För att man kan behöva stöd, fast inte så mycket kanske.
Det kan vara ett stöd att bara veta att det finns en person där. Ja. Det är samma person som man har fått hjälp av. Och bara av det kanske man löser situationen själv. Alltså, vi har väldigt mycket att vinna på att hålla i ett tag för att se att det håller. Istället för att bara stänga och avsluta och säga hej då. Så det är därför vi har med det, för att det är viktigt så.
Nu, jag tänker att vi har pratat lite hit och dit och kring olika aspekter av det här. Vad tänker ni? Jag hörde dig säga nämligen, Gisela, att här, men det här är kul, det här är roligt. Och det kan man ju tänka att, jag menar, det vet vi ju att det här är skitsvårt. Och att de här barnen och de här familjerna och föräldrarna sliter och är utmattade. Så ur det perspektivet såklart inte roligt. Men jag tycker ändå om att du använder det ordet.
Men det är fantastiskt. Alltså, det tycker vi båda liksom. När vi träffar de här barnen så här, för det första, så kan de ibland, när vi träffar föräldrar, vi träffas kanske hemma när man utreder och sådär. Och så smyger det runt något litet barn där som är jättenyfiket, men absolut inte tänker sätta sig och komma fram. Och då kan vi liksom, eftersom vi har hållit på med det här ett tag, då kan vi tänka, nej, men vi behöver inte stressa på det här. Den här personen kanske kommer fram eller inte, men det är helt fantastiskt sen när man får höra, nej, men nu vågar han gå ut och åka moppe med kompisarna den här kvällen, han var ute och cyklade, vet ni. Man börjat lajva med någon på datorn och liksom, alltså man får historier som också har med skola att göra, att man öppnar upp för ett liv för barn och så. Så jag tycker det är helt fantastiskt när barn...
Det är fantastiskt och liksom hela, och egentligen hela processen att man är, man driver ett arbete framåt med så många olika professioner och föräldrar, och att man tar det steg för steg liksom, och så plötsligt så sker det framsteg hos barnet och det händer saker, och vid nästa möte så kommer det föräldrar och säger att hon var där i 2 dagar förra veckan och det gick bra, hon kom hem och var glad. Det är så mycket glädje i det liksom. Både hos oss och alla andra som har bidragit och familjen. Så det är ett roligt jobb att göra. Ja. Och att se, att dela liksom framgångar med så många. Det är fantastiskt. Det är faktiskt helt fantastiskt.
Ja, att ha det perspektivet tänker jag är avgörande.
Ja. Och sen att saker som kan verka små kan vara jättestora. Det kan vara liksom jättestort att ett barn gick ut och bakade en kaka till familjen och man satte sig tillsammans. Efter att ha trott att man inte ska lämna rummet. Och då blir man man blir lycklig tillsammans på något sätt. Det är något jobb man gör tillsammans. Det är väldigt roligt.
Ja, jag hör er säga att man kan se, om man zoomar ut så kan man se framsteg i så många olika delar. Ja. Och det är ju också min erfarenhet att man behöver liksom se, man behöver ha det här systemteoretiska tankesättet. Man behöver zooma ut och se hela barnets liv och se att komma ut och baka en kaka, det är att närma sig skolan liksom. Ja. Så att jag tänker att, och det är ju det som också gör det, om man säger, kreativt och roligt när man får möjlighet att se de olika delarna. Och det gör ju också, om man säger, spelplanen, om man kan kalla det så, mycket större än att bara mäta närvaro minuter.
Ja.
Liksom.
Ja.
För där, om man gör det, då kan det bli svårt.
Jag säger inte så mycket. Säg att Kalle gick och satte sig i skolan 3 dagar förra veckan, men hade ont i magen då. Eller, förstår ni? Det är liksom, då spelar inte de där minuterna någon roll. Utan, nej, men det är väldigt roligt. Mm. Men vi tycker ofta att skolorna och så också tycker att det är roligt när man går så här.
Det är det som är spännande.
Man blir team i skolan, man blir team med BUP. Man liksom, så att det är det som är roligt.
Mm. Och tänk som barn att få ha ett team omkring sig som ser de små framstegen och som vill lyssna och som vill förstå och som förälder liksom, att ha den typen av team som verkligen så här, vi gör det här tillsammans, vi avlastar er, vi är, jag tänker lite grann det här ordspråket, it takes a village to raise a child, att det kanske är, det handlar mycket om perspektiven, det handlar mycket om nyfikenhet. Det är ett av mina favoritord. Ja, men att känna att man gör det tillsammans. Vi är ju inte liksom motståndare, vi är medståndare på något sätt.
Ja.
Jag tänker att vi ska liksom knyta ihop lite här, samla ihop. Jag är jätteglad för det här samtalet. Jag tycker det har varit fint. Och jag tänker som jag tänkte innan och som jag kände när jag bara fick liksom nys om att ni hade skrivit den här boken, att den är superviktig, för att de här barnen behöver verkligen vuxna som vill förstå och som vill liksom vara där och som vill se att baka kaka är liksom ett framsteg, som förstår. Så jag vill tacka er för att ni har skrivit boken, helt enkelt. Jag tror att många föräldrar också är supertacksamma för det, och jag tänker att socialtjänsten kommer att ha stor nytta av den också. Är det någonting som ni känner att så här, jag vill inte lämna det här poddavsnittet utan att ha sagt det här?
Jo, men podden kanske vänder sig både till liksom socialtjänst och till föräldrar och sådär. Ja. Men dels så det vi tänker är ju att vi vill ju också utbilda socialtjänst i det här sättet och jobba. Vi tror på det. Och vi tänker också att föräldrar skulle känna sig mycket mindre oroade över kontakt med socialtjänsten. Mm. Om de liksom förstod hur man kan jobba så. Så det är det som är en önskan, att det inte ska vara det här vi och dem på det sättet, utan man gör någonting tillsammans. Så.
Mm. Lite marknadsföring av socialtjänsten.
Och kunskap faktiskt om vad barn behöver för att må bra och vad familjer behöver och kan stå i och så. Så det, verkligen, socialtjänsten har en jätteviktig roll i det här, tänker vi.
Och ett oförtjänt dåligt rykte ibland kan jag känna. Som sagt, fint, fin bok, fin samtal.
Tack.
Tack så jättemycket.
Tack för att du fick vara med.
Ja,
jättefint.
Jättevälkomna. Så jag ser fram emot att ha kontakt med er framåt också.
Ja, detsamma.
Så får ni ha en jättefin jul och nyår.
Ja,
liksom,
tack detsamma.
Så tack så jättemycket.
Ja, tack så mycket.
Ha det fint. Hej då.
Hej då.